Det ska inte vara en sång nu eller? Nej, nej, det är ingen sång nu. Okej. Okay. Då gör vi så här. Ni har suttit en stund. Vi reser oss och så hälsar vi på varandra i Jesu namn. Och önskar varandra Guds välsignelse. Ett par bröder och systrar. Gud välsignelse.
Ja, Gud välsignelse. Ja, det är nu ska välsignelse.
När man precis har flygit så vet man hur jobbigt det är att sitta ner. Det är skönt att ställa sig upp lite grann. Här har vi möjlighet att göra det. Det är svårare i ett flygplan. Speciellt när man sitter inklämd mot fönstret. Det vet ni hur det kan vara. Jag vill att vi slår upp andra Korinthierbrevet. Ni ska få bibeltexten på väggen. Kapitel 5. Vi ska läsa en vers, ett sammanhang som jag är övertygad om att ingen någonsin har läst på pingstdagen för er. Men ni kommer förstå sen varför vi läste den idag. Andra Korinthierbrevet 5, vers 1-11. Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen. Så länge vi bor i detta tält suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning. Till när vi är klädda i den ska vi inte stå där nakna. När vi som bor i detta tält suckar tungt, vi vill inte bli avklädda utan överklädda för att det som är dödligt ska bli uppslukat av livet. Och den som har berättat oss för detta är Gud som har gett oss anden som en handpenning. Vi är därför alltid vid gott mod fastän vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Till vi lever här i tro utan att se. Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag vare sig vi är hemma eller borta. Så vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren försöker vi vinna människor. Men för Gud är det uppenbart hur dana vi är och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten. Amen. Låt oss gå till Herren i bön. Jesus, tack Herre för måltiden vi fått fira, för minnas vad du har gjort på Golgata, Herre. Herre, du ser det pingstens dag idag. Vi firar den till minnet av att du sände anden för första gången över ditt folk. Jesus, vårt allra största behov är att du ska göra det igen. Kom Herre, över ditt folk med den heliga andes kraft. Herre, fyll oss och beklä oss och utrusta oss, Herre. Förvandla våra hjärtan genom den heliga andes kraft. Låt oss idag också förstå vad ditt ord säger. Och att det får ge oss en livsinriktning som går i linje med vad du vill göra. Jesus, du har inte glömt församlingen i Jönåker. Du ser hela Kiladalen. Allt det ligger, Herre, i dina händer. Välsigna din församling. Välsigna oss i den här stunden. I Jesu namn. Amen. För några år sedan tjänade vi en liten församling på ett ställe som heter Ljustorp i Västernorrland utanför Timrå. Det var faktiskt så att vi hade dubbla medlemskap en period, eller jag hade det. Jag jobbade i den lilla baptistförsamlingen i Ljustorp och så var vi medlemmar i pingstförsamlingen i Timrå. Det finns en historia bakom det varför det blev så, men det ska jag inte ta nu. Men det var vi hade där. Det var en bibelstudiegrupp som hette QA, Questions and Answers. Och det tyckte jag var väldigt trevligt. Vi samlades, var främst ungdomar och så jag då, som var lite äldre. Och idén var att vi skulle ställa frågor om livet, om Bibeln, om kristen tro. Och så skulle vi försöka hitta svaren här i. Det var där det gick ut på. Jätteintressant. Och Det gjorde så att vi hade möjlighet att lämna in frågor, antingen via mail eller via lappar eller något sånt där, så kunde jag förbereda det där. Och en av de absolut bästa frågorna jag fick, det var den här: varför finns jag egentligen? Var det en ung kille som ställde frågan. Han ställde frågan under en period i sitt liv då han var ganska nedstämd. Men den är väldigt, väldigt bra. Den frågan borde du och jag ställa oss mycket oftare. Och min predikan idag handlar om varför du och jag finns. Vad är det yttersta syftet med vårt liv? Det är så mycket vi håller på med och gör. Men vad är egentligen, vad går allting ut på? Vad är meningen med ditt och mitt liv? Det är vad jag vill stanna inför en stund. Jag minns inte exakt vad jag svarade den här killen när vi satt och pratade med. Jag tror det var något i den här stilen. Gud ville skapa dig. Därför finns du. Han har en plan för dig. Därför finns du. Och det är alldeles sant. Men när jag har läst den här texten som vi har där uppe nu, så har jag insett att det svaret är inte fullständigt. Det finns någonting mer, något som Gud vill göra. För min rubrik idag, det högsta ändamålet med ditt liv. På engelska så säger jag, what is the highest purpose of your life? Vad är det högsta ändamålet med ditt liv egentligen? Och är det ett konstigt ämne på pingstdagen, du kommer förstå varför jag har tagit det här. För vi kommer landa i pingsten i slutet. Jag vill se vad den här texten säger. Den säger först och främst en massa saker om vårt jordiska tält. Men det första jag vill peka på, det är någonting som jag sa förra gången jag talade om, alla de himmelska världens andliga välsignelser som Gud har gett oss. Gud har i Kristus välsignat oss med allt det han har. Och för att vi ska vara säkra på det och veta det, så har han gett oss anden som en handpenning, en garanti, ett förskott på arvet. Det finns saker som Gud har som tillhör oss, men som vi ännu inte har i vår hand. Ungefär som när jag, som jag berättade vid något annat tillfälle, åkte till en annan stad, köpte en bil, men jag kunde inte ta den med mig då, men lämnade handpenning, och det var då garantin för att jag skulle komma tillbaka och slutföra köpet. Det är likadant när Jesus lämnar jorden och säger, nu ska ni gå ut i hela världen och förkunna evangelium för skapelsen. Jag ska komma tillbaka. Jag går för breda plats för er. Ni hör inte hemma här. Ni ska komma hem till mig. Men jag måste gå och ordna det först. Men för att ni ska vara säkra på att det kommer hända, då ska jag ge er anden som en handpenning. Ni ska få uppleva någonting som gör att ni är helt säkra på att ni är mina barn och att jag ska komma tillbaka och att ingenting kan skilja er från min kärlek. Det är idén med att han säger här att vi har fått anden som en handpenning. Det är det här som gör att du och jag vet vart vi är på väg. Det är det här som gör att du och jag kan ha visshet om att vi är Guds barn. Det finns ingenting. Jag såg något Facebookinlägg, eller hörde om ett Facebookinlägg häromdagen. Det var någon känd kristen författare som skrev att tro och tvivel går hand i hand. Och det är inte fel att tvivla, för det mejslar fram det sanna i tron på något sätt. Det är inte sant. När anden verkar i oss, då tror vi. När anden verkar i oss, då vet vi vem vi tror på. Vi går inte runt och funderar på om det verkligen är sant att vi är Guds barn eller inte. Det är inte så att vi slår oss för bröstet och säger, haha, jag är Guds barn, jag är mycket bättre än alla andra. Inte alls så, utan jag vet att jag är Guds barn. Inte på grund av egna förtjänster. Jag har inte gjort något för förtjänare. Men på grund av att Jesus har frälst mig, gett mig anden som en handpenning, så vet jag att jag är Guds barn. Jag kan inte förklara det. Jag vet att det är så bara. En del kan tycka att det är ett dåligt argument då. Men min vän, försök att bevisa att du själv finns. Det går ju inte, eller hur? Men du vet att det finns. Eller hur? Och det är likadant med det här. Det är en djup inre visshet. Någonting som inte går att förklara. Det har vi fått anden som handpenning för. Och det finns ett antal frukter som kommer av det. Det här är inte min huvudpunkt. Men jag vill lägga ut texten så jag kommer till huvudpoängen sen. När vi får anden som handpenning, så står det i vers 6. Vi är därför. Det händer någonting, min vän, när du får ta emot anden i ditt liv. Det händer saker som förändrar massor av grejer. Och några saker nämns här. Det första är att vi kan alltid vara vid gott mod, trots att vi lever borta från Herren. Och borta från Herren betyder inte att vi har lämnat honom i någon slags upproriskhet, utan att vi är skilda från varandra. I fysisk mening då. Vi kan alltid vara vid gott mod. Vad den onde alltid försöker göra med Guds folk, det får dem att tappa modet. Jag kommer ihåg hur det var sista halvåret innan vi fick besök av en stor flyttbil i Lindesberg och kom hit. Det var förskräckligt egentligen. Det hände saker nästan varenda dag. Jag kom hem till Eva och sa, nu har det här hänt, nu har det här hänt. Saker som drabbade oss, som fick vårt mod att börja sjunka. Men genom Guds nåd så höll han vårt mod uppe i alla fall. Vi kom igenom det. När vi har anden i vårt liv, vad som än händer, så kan vi vara vid gott mod. Alltså, för Bibeln säger att när vi låter modet falla, då har vi inte den kraft som behövs när nöden sen kommer. Så har vi anden som en handpenning, så kan vi uppleva att trots svårigheterna så har jag ändå, jag har gott mod. Jag vet vad jag är på väg. Jag vet vem jag tror på. Jag behöver inte tvivla. Det andra han säger, det är att vi kan leva i tro utan att se. Som jag sa förut, det är inte menat att vi ska leva i tvivel. Vi ska kunna leva i tro och se sånt som inte kan synas. Tron är en visshet om det som inte syns. När du och jag lever i tro, det är som att vi har ena foten i den himmelska världen och den andra foten här. Och så är det på något sätt att vi lever vårt liv hos Kristus, hos Gud. Men vi är fortfarande fysiskt kvar här. På något sätt så lever vi i tro. Det finns verkligheter bortom detta som vi kan inte visa dem med våra händer. Men vi vet att detta finns. Det är möjligt att jag får vårt anden som en handpenning. Jag lever i tro. Jag kan gå i tro i min vardag. Jag kan uppleva att jag ställs inför svårigheter. Hur ska det här lösa sig? Eller om Gud säger, flytta nu dit, eller ta det här jobbet, eller säg upp det, eller förändra det här, eller gå dit. Gå och vittna för den här personen, eller gör se eller gör så. Hur kan jag våga det? Jo, jag kan gå i tro. Jag kan våga därför att anden bor i mitt hjärta och ger mig den här fastheten. Det är som att när Petrus går ut på vattnet, han ser Jesus där borta, så länge han såg på Jesus, så kunde han gå fram till Jesus på vattnet. Men så länge han såg på det som var runt omkring, då sjönk han. Och det är likadant på den här. När anden kommer in i våra liv, då får vi en förmåga att kunna göra sånt som är omöjligt annars. Därför att vi kan leva i tro. Vi kan se sånt som inte syns. Det står om Mose att han höll ut. Läs om Mose. Ingen pastor eller föreståndare eller äldste har gått igenom sådana fruktansvärda saker som Mose har gjort när det gäller kampen med folket och med synden hos folket. Många gånger så säger Mose till Gud så här, du måste hjälpa mig, snart stenar de mig, säger han om dem han var satt att leda. Vid ett annat tillfälle säger han, om du vill göra så här så tar du mitt liv, jag orkar inte mer. Vad var det som gjorde att Mose kunde hålla ut? Jo, han såg i tro. Han såg den osynliga, står det i Hebreerbrevet. Han levde med en andlig verklighet i sitt liv som inte bara var förankrad i den fysiska världen. Han visste att det finns något annat. Gud, en annan dimension. Jag kan inte bevisa det, men jag vet att det är sant. Det är viktigt. När anden kommer in i våra liv så står det också att vi kan vara honom till behag och sätta en ära i det, står det här, va? Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller borta. Man talar om att leva ett liv som behagar Gud. Då är det väldigt lätt för oss att fastna i en känsla, åh vad jobbigt, regler, krav. Måste jag avstå från det? Måste jag göra si? Måste jag göra så? När anden kommer in i våra liv, då blir det en förmån. Det blir en förmån att avstå. Det här och det här, det är inte bra. Det här och det här är kanske lovligt, men jag känner, nej, jag måste avstå. Därför att den ande som bor i mitt bröst säger, nej, det där är inte för dig. Och jag kan känna att jag gör det med glädje. Det blir inte tungt. Aste Abrahamsson inne i Philadelphia för många, många år sedan. Han sa ofta det, men vänner, det här är inget jobbigt, det är en förmån. Och så är det. När anden är i våra liv som en handpenning, då blir det en förmån, en glädje att helgas, att avstå från världen, att avskilja sig och kunna känna att det där är ingenting för mig. Den som vill hålla på med det, den får göra det. Men jag har en annan väg att gå. Jag vill tjäna Herren Jesus, jag sätter en ära i att vara honom till behag. Varför då? Därför att jag älskar honom. Det är så vår äktenskap. Vi vill vara den andre till behag, eller hur? Ni vet att om man bara tänker på sig själv så fungerar det inte. Men om man är inställd på att göra den andra lycklig, då fungerar det. Om båda gör så. Så är det med Jesus och oss också. Han gör allt för att vi ska må bra. Vår respons blir att älska honom på samma sätt. Sätta en ära i att vara honom till behag. Så säger den här, då kan vi träda fram inför Kristi domstol. Det är ganska skarpa ord som används här. Men jag tror när vi har anden i våra liv så är det här ingenting vi behöver frukta. Vi vet när vi kommer dit så är det en frikännande dom. Jesus har friköpt oss. När vi står där så kommer Gud att säga, du min son eller dotter är fri därför att Jesus har betalat priset för dig. Anden gör att du inte behöver leva i fruktan heller för domen som kommer. Och så säger han också, vi kan försöka vinna människor. När vi vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor. Det är möjligt därför att anden kommer in i våra liv. Det var ju därför Jesus sa, stanna i Jerusalem till ni blir beklädda med kraft från höjden. Gör det. Vänta här på vad min fader har lovat. När en helig ande kommer över er, då ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, Judén, Samarien, ända till Jönåker. För det ligger vid jordens yttersta gräns, eller hur? Nej, det är Trosa. Men det är inte så långt härifrån. Att vi är här idag är en frukt av att människor har tagit det på allvar. Att det finns kristna här, att vi inte fortfarande är asatroende eller muslimer eller något annat, det beror på att människor har fått anden som handpenning och därför försökt vinna andra för tron. Sen att det står försöka här också. Gud kräver inte av oss att vi ska lyckas. Han står för resultaten. Men han befaller oss att vara frimodiga. Dela med er det ni har. Såningsmannen, han går ut och sår. Och när det börjar växa så har inte han någonting med det att göra. Han kan så, han kan vattna, han kan ta hand om jorden. Men av sig själv bär jorden gröda och moget ax. Det finns en andlig naturlag i detta. Gud ger växten när du och jag försöker att vinna människor. Men det här var som en inledning. Det jag vill komma in på nu, det är det högsta syftet med ditt liv. Och det är vers 5 som jag vill stanna i. Den som har berättat oss för detta är Gud som har gett oss anden som en handpenning. Och när jag börjar gräva det här så ser jag, här avslöjas meningen med ditt och mitt liv. Vårt slutmål har med det här att göra. Att vi ska bli iklädda den himmelska boningen, bli förhärligade. I början av kapitlet säger han så här. Vi vet att vårt jordiska tält rivs ner. Då har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen. Och så länge vi bor i detta tält suckar vi därför och längtar att få ikläda oss på himmelska boning. För när vi är klädda i den ska vi inte stå där nakna. Här vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda, för det som är dödligt ska bli uppslukat av livet. Och den som har berättat oss för detta är Gud. Alltså, vi har något framför oss. Slutmålet med våra liv, våra själars frälsning. Som beskrivs här. Detta är meningen med våra liv. Det är den ena delen av det. Du och jag ska få uppleva att vår jordiska kropp som är en del av oss nu ska ersättas av någonting annat. Och när vi blir äldre och känner att kroppen bryts ner, så kan vi växa i visshet om att det finns någonting på andra sidan evigheten som övergår det vi har nu. För Bibeln säger att det är en byggnad från Gud. Du och jag är ju produkten. Gud har skapat oss naturligtvis, men det har varit en man och en kvinna inblandad i det. Men när vi kommer hem till himlen, då ska vi få en kropp som är gjord av Gud från början till slut, som ingen människa har varit inblandad i att skapa. Ser ni det? En byggnad från Gud, den är inte gjord med människohänder. En evig boning i himlen. När vi kräddar den, säger han, ska vi inte stå där nakna. Det handlar om en bild för skam. Det finns alltså någonting bortom tid och rum som är ett nytt tempel för din själ, som du är på väg till. Och det som då är dödligt i ditt liv, när du kämpar med sjukdom, med åldrande, med andra saker, det står att detta ska uppslukas av livet. När vi bor här på jorden är vi dödliga. När vi kommer dit hem så är vi odödliga. Står det. Och han beskriver här att det här är någonting vi längtar efter. Så länge vi lever i detta tält suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Har du upplevt det någon gång? Att du kanske sitter hemma och vet inte riktigt vad du ska göra. Så slår du på tvn och så kollar du runt mellan kanalerna och så är det nyheter, elände. Då byter du till underhållningen, det är elände. Och tittar du runt, du hittar ingenting som stämmer överens med den ande som bor i ditt bröst. Och då känner du så här, vad är det här för någonting? Det är precis det som beskrivs här. Så länge vi lever i detta tält suckar vi och längtar efter att få iklädas vår himmelska boning. Det är så, min vän, att du hör inte hemma här nere längre. Gud har bestämt dig för ett högre syfte. Du är svag nu, ja. Du kämpar med sjukdom, ja. Kanske dålig ekonomi, ja. Problem på olika sätt. Du kan vara svag. Men bortom tid och rum finns ett slutmål för din frälsning som du inte har sett än. Och detta övergår vad du har hört och du har sett. Ingen människa har hört eller inget öga har sett då. Och det står det. Vi har fått anden som garanti för att detta ska ske då. Men Gud förbereder oss för detta. Gud har berett oss för det, står det här i 50 versen. Den som har berett oss för detta är Gud som har gett oss anden som en handpenning. Vad betyder det här? Ordet berett här kan översättas lite olika. Orsaka, göra, utföra, utarbeta. Det är ett ord som är sammansatt av två andra ord på grekiskan som betyder ordagrant att slita ner. Och där slit har med hårt arbete att göra. Det här har att göra med någonting som Gud har gjort med oss. Och en del olika översättningar översätter den här versen lite olika. Jag ska läsa några. Den här första har vi läst. Tittar man i Nu-bibeln för 2017 står det så här. Det är ju Gud som har skapat oss för just detta och som en garanti har han gett oss anden. Skapa. Bibel 2000 säger så här. Gud har själv skapat oss just för detta och som en borgen har han gett oss anden. Det tredje exemplet, Nya levande Bibeln, säger så här. Det är ju detta livet Gud skapat oss för och som en garanti för att han ska uppfylla vårt hopp har han gett oss sin ande. Slutligen, Reformationsbibeln säger så här. Han som berättat oss till detta är Gud, som pant har han också gett oss anden. Gud har alltså skapat och förberett i den bemärkelsen att han har slitit hårt och arbetat för att förbereda dig, för att förhärliga dig och iklä dig en himmels boning. Och för att garantera detta så har han gett dig anden. Det här, mina vänner, är det högsta syftet med ditt och mitt liv. Att komma dit där det här beskrivs. Att bli förhärligade och bli fyllda med anden. Anden är, som vi sett, en handpenning, en förskott för himmelska arvet. Vi läste förra gången när jag talade här i Efesierbrevet 1:14. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Men när Gud har berättat oss och det står att han har gett oss anden, så visserligen, det är en engångsupplevelse, ja, att bli frälst, absolut. Och att bli fylld med en helig ande, det blir vi första gången en gång. Men Bibeln talar också om att detta är någonting som pågår ständigt, ständigt, ständigt. Vi förnyas i anden, vi vandrar i anden, vi växer i anden. Det är något som börjar och så pågår det hela vägen fram tills vi är framme vid målet. I tredje kapitlet så skriver Paulus så här: Herren är anden, 17 versen, och där Herrens ande är där i frihet. Och vi alla som är avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Detta sker genom Herren anden. Det här är alltså någonting som pågår från den dagen du kom till tro till den dagen du kliver in i härligheten. Att Gud förbereder och arbetar med dig för att föra dig fram till slutmålet, den himmelska boningen. Och precis innan femte kapitlet så skriver Paulus på grund av detta: därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Till vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Vad är slutsatsen då? Jag kanske har tappat bort dig, men nu ska jag ta tag i det igen. Lyssna nu. Du är skapad med ett enda syfte. Att bli fylld med anden och förhärligad genom samma ande. Det är meningen med ditt liv. Det finns ingen annan sak i ditt liv som är så viktig att detta, att du får uppleva att Gud kommer in i dig och förhärligar sig själv i din kropp och låter dig växa i detta så att du en dag är redo att kliva in i härligheten när din jordiska kropp har brutits ner eller Jesus kommer tillbaka. Det är det här du är skapad för. Du är inte skapad för ditt arbete. Det har Gud gett dig för att du ska försörja dig. Men det är inte meningen med ditt liv. Många människor som inte räknar med Gud, de säger att den högsta meningen med livet är att fortplanta sig. Och det är fantastiskt att få barn, att ha familj, att gifta sig, att uppleva detta. Men det är inte första hand vad du är skapad för. Gud sa när han välsignade människorna i Edens lustgård: var fruktsamma och föröka er. Absolut, detta är en del av vår skapelse. Men i det nya förbundet så finns det ett högre syfte. Att Gud ska ta sin boning i dig. Detta är det absolut viktigaste som du är skapad för. Och Gud har arbetat hårt för att förbereda dig för detta. Han har sänt sin son, han har burit dina synder på ett kors, dina sjukdomar. Och så säger han så här: kom till mig. Jag vill komma till dig. Jag vill ta min boning i dig. Dina ägodelar, allt du har och äger. Inte ens din kropp, att du är frisk. Inte ens det är meningen med ditt liv. Meningen med ditt liv, det allting går ut på när du är en pånyttfödd kristen, det är att du ska gå från härlighet till härlighet. Att få uppleva att anden kommer över dig för första gången och sen förnyas du anden. Att vandra i anden. Att göra saker i anden. Att prisa Gud i anden. Att tala nya tungor. Tala himmelska språk. Som det står i den första Korinthierbrevet 14. Det här är meningen med ditt liv. När du blir född på nytt är det genom anden. Det som är fött av ande är ande. Säger Jesus. Hos alla troende pånyttfödda människor finns anden närvarande. När Jesus döper dig i den heliga ande så är det samma ande som har fött dig på nytt. När du vandrar i anden, det står i Galaterbrevet 5:16, att skillnaden mellan gamla och nya förbundet är att i det gamla förbundet levde vi efter bokstäver. När vi går i nya förbundet, när vi vandrar i anden, då gör vi inte det som köttet begär. Efesierbrevet 4:23 säger att vi inte ska berusa oss med vin utan låta oss förnyas i anden. Eller hur? Och Efesierbrevet talar också om att vi ska uppfyllas av anden. Och till slutligen när du förvandlas till likhet med Jesus Kristus så är det genom anden. Gud har skapat dig och mig med detta enda stora syfte. Det är meningen med ditt liv. att du ska få in anden i ditt liv, gå från härlighet till härlighet, och när du får lägga av din jordiska kropp får du flytta in i härlighetskroppen. Det här är meningen med din existens. Detta är varför du finns. För att Gud vill förhärliga sig i dig. Det är därför du finns. Johannes evangel säger Jesus på stället så här. På den sista dagen, den största högtiden, stod Jesus och ropade: om någon törstar, kom till mig och drick. Den som tror på mig. Vad ska Jesus säga nu då? Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Det här är målet med din tro på Jesus, va? Att han ska få fylla dig med sig själv. För det, anden är Jesu ande. Och strömmar av levande vatten ska få bubbla upp i ditt inre. Detta är varför du existerar, min vän. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Och när han talar med den samaritiska kvinnan, vi hörde faktiskt Johannes citerade förut, vad säger Jesus då till henne? Den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Varför pratar Jesus om detta hela tiden? Om källan som ska flöda där inne. O källa så klar vatten du har. Tidernas torka aldrig dig når. O hur väl det är. Hur är det? Nog med min själ, va? Vila med trötta hjärta vid den källan. Det här är varför vi finns. Det är varför Jönåker har en församling här. För att du och jag behöver uppleva detta i våra liv. Det är genom anden som allting ska ske hos dig och mig. Och vi brukar tala om pingstdagen. Vi ska läsa det som avslutning. Den här dagen. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Det kom plötsligt från himlen ett dån som en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem, fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den heliga ande, började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. Och så hoppar vi fram till vers 17. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och döttrar ska profetera, era unga män ska se syner, era gamla män ska ha drömmar. Jag över mina tjänare tjänar in och ska jag i de dagarna utgjuta min ande och de ska profetera. Och så vers 21. Det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Jag tror att när lärjungarna hade vandrat med Jesus i 3 år så kan vi tycka att det slutade så illa inför korsfästelsen. Hade de inte begripit någonting? De hade haft honom där hos sig hela tiden. Han hade undervisat dem. Petrus hade sagt emot honom och sagt: nej, Herre, du ska inte behöva ge ditt liv. Överger de alla honom. Men de blir upprättade sen. Jesus uppstår. Han undervisar dem under 40 dagar. Och sen när detta väl händer, då är jag övertygad om att då föll pusselbiten plötsligt på plats. När lärjungarna får uppleva Guds kraft och anden i sina liv, då förstod de plötsligt: aha, det är det här det går ut med. Kristendomen är inte bara torra och tomma dogmer, idéer, regler. Sånt finns för att ge oss en ram för det andliga livet. Men det andliga livet, det som flödar som en källa på insidan, det hade de fortfarande inte upplevt. Och det var det de behövde uppleva. Och det är det du och jag behöver uppleva. Det är det här Gud har berättat oss för. Inte kyrkobyggnader i första hand. Inte präster och prelater. Inte ritualer. Ingenting sånt. Gud har förberett oss för att få andligt liv. Genom hans ande. Att gå från härlighet till härlighet. Vad som någon sa för inte så länge sedan i församlingen: vi upplever för lite av Gud. Det är alldeles sant. Det är det här vi behöver uppleva. Ni som är unga, som inte har varit med om det här. Detta är vad ni måste söka. Vi går mot tider som kommer bli så svåra i vårt land, så att det enda som kan bära oss är att vi är fyllda med den heliga ande. För det kommer ge oss mod och tro att hålla ut, även om de sätter oss i fängelse, för att vi tillhör Jesus Kristus. Men det här Gud har förberett dig och mig för, att du finns och att du sitter här idag, det är att Gud ska döpa dig i den heliga ande. Det är anledningen till att du existerar. Det är ingenting annat. Du får tacka Gud för ditt arbete, din familj, allt det där. Men det högsta syftet med att du finns, min vän. Att du kan säga, jag lever, att jag är en människa. Det beror på detta. Gud har berett välsignelse för dig. Och han vill döpa dig i den heliga ande. Och det var det här de fick uppleva. Från att ha inte begripit någonting nästan. När anden kommer över dem, så kan Petrus direkt säga, nu har vi fått det. Nu har vi varit med om det. Detta är vad Gud har talat om. Jag ska utgjuta min ande över allt kött, och nu har det hänt. Tänk, mina vänner, om du och jag fick vara med om samma sak. Flera av oss har upplevt andens kraft i våra liv. Men Bibeln talar om att vi ska gå från härlighet till härlighet. Låt det ständigt uppfyllas och förnyas av anden. Det här tar aldrig slut. Det har en början, men det har inget slut. Jag skulle önska att en början kom idag för dig och mig. Att du som är osäker på din frälsning får uppleva, men jag är ett Guds barn. Anden som handpenning har kommit in i mitt hjärta. Jag vet vem jag tror på. Jag vet vad jag är på väg. Jag vet vad slutmålet är. Och du som har varit med ett tag, om du är ung eller gammal, upplever, jag behöver bli döpt i den heliga ande. Tänk om det kan få börja här idag. Och det kan inte jag göra. Ingen av äldstebröderna kan göra det. Vad det Johannes döparen sa, det var bland det första Johannes döparen sa, se Guds lam som tar bort världens synd. Och så tillade han, han är den som döper i helig ande. Samme Jesus som frälser oss, brödet och vinet, och samme Jesus som döper i helig ande. Jag behöver bli fylld med anden, det behöver du också. Det här är högsta syftet med våra liv. Jag vill att vi tar en stund och söker Herren idag. Vi kan väl stå upp tillsammans. Jag ska inte bjuda någon att komma fram idag, men jag säger så här, där du är och där du står, be till Jesus att han ska röra vid dig till frälsning, till andedop och förnyelse i detta. För det är vad vi behöver. En verklig pingstdag i våra liv. Amen. Om någon vill leda i bön kan ni göra det.